CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Dela
med dig. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Åsa Secker.
Åsa, glad sommar är du?
Glad sommar, Gunnar.
När olika lyssnare hör det här så är ju vi på semester.
Så glad för semester, ja.
Mm, och det betyder att de kommande 5 avsnitten kommer vara repriser, kan man väl säga.
Kapitalet har inte funnits så himla länge, men det har hänt mycket på kort tid, kan man säga. Så att de avsnitt som Jakob gjorde för 2 år sedan, de låter ganska annorlunda än de avsnitt vi gör idag. Vi vill ju inte förvirra er när ni ligger i hängmattan och ska liksom sätta på veckans Kapitalet. Vi vill att det ska låta som det brukar låta. Så vi har liksom producerat om så att liksom allting ska låta smooth för er.
Vi tänker också att det kanske har tillkommit nya lyssnare under de här åren som inte har hört det här lite äldre materialet som vi verkligen tycker har någonting. Så att vi har liksom stöpt i en form som alla ska känna igen. Och sen så, ja, ni får höra, det blir toppen helt enkelt. Med det sagt, Åsa, hur ser framtiden ut?
Hur menar du?
Alltså kanske inte för dig personligen, utan jag tänker mer liksom för jorden. Kommer vi så kolonisera Mars? Kommer alla ha likadana kläder på sig som de har i alla så här sci-fi-filmer? Kommer det bara vara så att det är ett robotsamhälle och vi sitter och tittar på skärmar och så jobbar alla robotar åt oss?
Alltså jag är mer intresserad av min framtid. Men visst, jag kan släppa den för en sekund och tänka mer på jordens framtid. Klimatkris och så vidare, absolut kommer vi vara tvungna att bo på Mars. Och robotarna kommer ta över.
Ta över jorden. Kommer bo robotar på jorden medan vi bor på Mars, menar du?
Absolut, absolut.
Jag vill aldrig flytta från den här planeten, verkligen. Om man tittar liksom på vad man förr i tiden har trott skulle hända i framtiden, alltså någon slags retrofuturism, alltså typ så här kanske på 1800-talet eller på typ 1950-talet och sådär, så är det en sak som är väldigt, väldigt tydlig, och det är att man alltid har fel kring hur framtiden ska se ut.
Så är det.
Och jag tänker att det beror på att det som är det absolut svåraste som finns, det är att titta på någonting helt revolutionerande när man ska föreställa sig framtiden. Om det modernaste som finns i hela världen är en ångmaskin, då kommer din gissning kring hur framtiden kommer att se ut förmodligen involvera ordet ångmaskin och inte typ internet, för att du vet inte ens att det finns en dator, utan du vet bara ångmaskin.
Absolut, och eftersom det modernaste vi vet är typ att man kan skicka en liten grej till Mars, så tänker vi att framtiden har med Mars att göra.
Ja, men exakt. Men idag ska vi prata om en grej som en gång i tiden var en av de absolut mest moderna sakerna på jorden. Och sen slutade det vara det. Och nu kan det bli det igen.
Spännande.
Det jag pratar om är såklart rörpost.
Okej, rätta mig om jag har fel. Rörpost är en sak som fanns på ungefär alla stora informationsberoende företag för typ 50 år sedan. Sen dess har det ersatts med en grej som vi kallar för internet.
Det har du rätt i.
Rätta mig om jag har fel igen då, men visst är det också så att inga företag har installerat ett rörpostsystem de senaste 20 åren?
Där är jag inte lika säker, men det är säkert sant.
Tillåt mig att ifrågasätta din framtidsspaning lite. Rörpost är inte framtiden.
Nej, kanske inte så att rörpost är framtiden. Även om jag personligen känner att jag gärna skulle ha ett rörpostsystem på ett kontor.
Alltså jag skulle inte banga på rörpost. Jag såg filmen Argo häromdagen. Där skickar de rörpost på CIA-kontoret mellan olika våningar. Ah, så häftigt.
Ja, det äger. Tänk dig bara liksom en rörpost mellan ditt och mitt och Jakobs skrivbord. Mäktigt.
Win.
En dröm. Men om vi ska vara allvarliga. Det är såklart inte så att rörposten kommer komma tillbaka. Men en rörpostrelaterad framtidsspaning kan mycket väl vara på väg att slå in. En man vid namn Robert Goddard kom för typ 100 år sedan på en grej som funkar som en rörpost ungefär, fast i stor skala. Det är ett tåg som går på en magneträls och som rör sig i helt osannolika hastigheter i liksom ett luftfritt rör.
Okej, okay, och det är det här du menar är på väg att hända?
Ja, det kan man väl säga. Och faktiskt inte var som helst heller, utan på en så pass exotisk plats som Åland. Jakob Bursell var där för ett par år sedan. På den här lilla ön mitt i Östersjön, Åland alltså, så finns det två personer som har tagit Robert Goddards idé på väldigt stort allvar.
Ärligt talat så struntar vi om folk skrattar åt att vi ska bygga en hyperloop mellan Stockholm och Helsingfors, så det ska ta 29 minuter att åka eller 28. Inget av det här är ogörbart. Det är ett jättestort projekt, men det är ju fullt görbart.
Den här veckan, hur Hasse och Otto från Åland ska realisera Robert Goddards idé och bygga en gigantisk rörpost mellan Sverige, Finland och vem vet, kanske mycket mer än så. Historien om den åländska hyperloopen efter det här.
Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För 2 år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SPPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångsslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP, öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
Okej, så i sin renaste form så är Otto och Hasses grej inte alls så långt ifrån den här rörpostidén. I princip så är tanken att den ska funka på samma sätt. Det största problemet med all form av resande är luftmotstånd. För det tar typ all energi att det finns luft.
Men i röret finns ingen luft, eller?
Nej, typ så. Det funkar liksom genom lufttryck. Alltså genom en fläkt så skapar man olika densitet på luften i olika liksom, vad ska man säga, kammare. Alltså flyttar sig grejer i röret. Jag tror alla vet typ hur en rörpost funkar. Eller i princip så är det samma grej som händer när man dricker ett sugrör, fast i lite större skala.
Och det här, det skulle vara samma sak fast i ännu större skala?
Ja, det handlar om det, alltså att köra ett tåg genom ett sugrör. Inte genom ett sugrör, genom ett rör. Och det är det som alltså två killar på Åland vill göra.
Vad heter de här två killarna nu igen?
Den ena heter Hasse Holmström.
Jag jobbar med internetinfrastruktur som första början egentligen. Sen det kom till Norden och blev allmängods i början på 90-talet.
Vilket är lite av en underdrift. Hasse var personen som tog internet till Åland.
Balt.
Verkligen. Den andra som ska fixa den här rörposten är
Otto Hojar.
Båda är ålänningar, de har drivit massa företag. Och det här börjar egentligen med att Otto tar över en stugby. Isaksons stugby på Föglö i Ålands södra skärgård.
Det är nu egentligen ett familjeföretag som jag fick erbjudande att ta över. Och när jag flyttade hem så hade jag ibland studerat och börjat fundera vad finns det för möjligheter och hot med den här verksamheten på en liten ö ute i Östersjön. Då konstaterade jag att det finns två stora hot. Det ena är det miljömässiga i och med att Östersjön inte mådde så bra och fortsättningsvis inte mår så bra. Och det andra är kommunikationerna. Dagens allt mer stressade människor vill gärna komma snabbt. Hastigheten och tillgängligheten är jätteviktig. Och konstaterar man att den förstnämnda så är det ganska svårt att göra någonting åt vad heter miljön. Däremot kommunikationen och tillgängligheten finns det ju alla möjligheter att förbättra.
Det ska nämnas att den åländska skärgården består av typ 7000 öar.
Men okej, för att summera den här starten då. Han behöver bättre kommunikationer för att få turister till sin nya stugby. Han bestämmer sig för att göra någonting åt det. Vad gör han?
Han kommer med ett förslag om att man ska bygga en biltunnel mellan Föglö och då den åländska huvudön, eller man ska kalla den. Föglö är en av de andra lite större öarna. Och han börjar liksom försöka övertyga olika politiker om att det här är en bra idé. Det går inget vidare om vi ska vara helt ärliga. Men i den här vevan, vi är runt millennieskiftet, så pratar Otto med en gammal kompis, också han, entreprenör.
För alla på Åland är entreprenörer.
Mycket tyder på det. Och den här gamla kompisen bara, vad håller du på med?
Nu måste ni sluta titta er i naveln, att nu måste ni börja titta på det här ur ett större perspektiv.
Snäll vän, frågetecken.
Ja, men jag tror att det var lite så uppmuntrande, lite sådär, du är för bra för att undersöka en biltunnel mellan Föglö och huvudön. Kolla på något större, hörru.
Man ska ha vänner i livet som säger think bigger, dude.
Ja, verkligen.
Vad är större då i det här sammanhanget?
Något större är till att börja med en biltunnel mellan finländska fastlandet och Åland. Det här hade utretts redan på 60-talet. Otto hittar den här gamla utredningen, tittar på den och tänker att ja, men det här borde man faktiskt kunna göra någonting av.
Otto vill vara med på törn då på något sätt.
Ja, men precis. Men han gör två stycken ändringar. Nummer ett, han ändrar det från biltunnel till tågtunnel. Det tycker Otto är en bättre idé. Och nummer två, han ändrar det från att tunneln ska gå från Finland till Åland till att den ska gå från Finland till Åland till Sverige.
Jag skulle kalla det här för forward thinking. Mm. Ja, det är också en idé modell större.
Onekligen så. Och jag menar, man kan ju tänka sig att underlaget finns. Under och efter kriget flyttade jättemånga från Finland till Sverige och någonstans där så föddes också behovet av att åka tillbaka till Finland. På den här tiden, det vill säga efterkrigstiden, vill man också gärna ta med sig bilen. Det här fattade en kille som heter Gunnar Eklund. Han grundade det som senare blev Viking Line och idag åker flera miljoner människor mellan Sverige och Finland varje år.
Okej, så även om den här idén med tåg kan låta som galenskap så behöver den inte vara det?
Nej, men typ så. Och Otto håller på och harvar med den här idén att försöka övertyga olika människor om att bygga en tunnel under vattnet liksom. Och 2013 så tar han in lite hjälp.
Jag kommer faktiskt ganska bra ihåg det tillfället. Jag tänkte tillbaka, jag satt på min kammare ute på Föglö och mitt i allt så poppade till i min Facebook och då hade Hasse Holmström, som jag då inte kände, förutom bara liksom, vi har ju aldrig umgås i samma gäng på det sättet, och då hade Hasse Holmström då gjort en podd hur den skulle kunna se ut i ett åländskt förhållande, och jag visste absolut ingenting vad det var.
Alltså jag måste erkänna att jag inte heller vet vad det är. Eller alltså jag vet ju vad en podd är, det här är en podd. Men jag gissar att det kanske inte är en podcast-podd han pratar om.
Det är korrekt. Men för att förstå vad han menade så måste vi ta ett steg tillbaka. Och det här steget tillbaka heter Elon Musk.
Tesla, SpaceX, PayPal.
Mm. Ett namn som en bondskurk. Också kanske den människa på jorden som sett enskilt töntigast ut när han rökte gräs. Hur som helst. Han hade ramlat över den här gamla idén om ett rörpostbaserat transportsystem, det där med Robert Goddard, du vet. Och han gjorde, som man ändå måste säga att han gör med ganska mycket, slag i saken direkt. Han beställde en utredning om möjligheterna, gjorde den offentlig direkt och startade ett företag.
Alltså, tanken i sig är inte ny. Om du ska färdas väldigt snabbt, det som tar mest energi, det är för ett fordon är luftmotståndet. Av den orsaken så flyger ju flygplanen på 10 000 meter. Även när de flyger korta sträckor så flyger de rätt upp och rätt ner. För den energieffektiva flygningen, den är ju på 10 000 meter. Där luften är tunn, luftmotståndet är lågt. Det ökar eller exponentiellt ökar det när du ökar hastigheten linjärt. Så det är en stor sak.
Och det här fattade Elon Musk och bara, om vi gör om den här gamla röridén, då kommer vi kunna åka tåg i 1220 km i timmen.
Woo!
Verkligen. Den här utredningen kommer ut. Elon Musk döper idén till Hyperloop, för han har en kul hjärna. Och en annan person som tycker att det här är woo är Hasse Holmström. Och han ritar då den här podden.
Äntligen!
Podd är då namnet på en sån här tågvagn. Hasses är då, citat, anpassad efter åländska förhållanden, slutcitat. Den ser ut som en finlandsfärja.
Det är lite kul ändå.
Det är lite kul. Och det tyckte Otto också. Han hade aldrig hört talas om Hyperloop. Så han tog kontakt med Hasse och fick det förklarat för sig.
Och sen gjorde de om hela sitt företag för att börja syssla med Hyperloop istället.
Absolut inte. Otto sa, shit vad spännande, men vet du vad, vi kör på den här tåggrejen istället.
Men gud, vilken trist inställning.
Verkligen, minst sagt. Och för att vinna lite mark i sin lobbyverksamhet så ordnar de ett seminarium på finska ambassaden i Stockholm.
Som man gör.
Som man gör. Det här är, ja, men om du ska bygga en tunnel mellan Stockholm och Helsingfors, då måste du ha båda sidors godkännande. Det är du med på.
Det är jag med på.
Ja, det här är 2015. Två år efter att Hasse lagt ut den där bilden på Finlandsfärjepodden. Och seminariet är en stor grej, för om man gör det här rätt så kan man få viktiga personer från olika sådana här, du vet, handelskammare, olika så här nordiska råd och sånt att komma dit, och sen så kan man få dem på sin sida, och sen så kan man få bygga en tunnel mellan Helsingfors och Stockholm. Så liksom, är det någonstans man ska vinna stöd för en sån här idé, så är det här.
Coolt, vad händer sen?
Ja, men då kommer de tänka på den här Hyperloop-grejen i förberedelserna. De kommer på att om man bjuder in människor som jobbar med Hyperloop-tekniken till det här seminariet, då kan det kanske funka som ett dragplåster för att få dit ännu fler sådana viktiga handelskammarepersoner som kanske också är intresserade av teknik. Typ. Och de här personerna som Otto och Hasse kontaktar, de säger absolut, vi kommer till det här seminariet. Och sen...
Men sen gick det en månad, det gick en och en halv, och vi började bli lite nervösa. Vi hade väl haft lite små problem med att sälja in varför vi skulle bjuda in Hyperloop, ett amerikanskt bolag, till en finsk ambassad, och vi hade väl haft ganska stora problem att få det här förankrat, att varför ska vi få de här inbjudna och så vidare. Det var ju redan galet som sådant att börja prata om en tågförbindelse mellan Finland och Sverige och stor risktagning för ambassadtjänstemännen. Men efter lite trixande så fick vi igenom det här, och sen när det visade sig att de aldrig hörde av sig, de här vi tog kontakt både via LinkedIn, via mail, försökte ringa det här bolaget, men ingen svar.
Stressigt läge. Här har man lockat till sig en massa big shots på löftet att de ska föra om Hyperloop, och så blir man ghostad.
Mega stress.
Och i den vevan började vi googla runt lite och titta på, finns det för andra bolag som håller på med Hyperloop? Och av ett tillfällighet så fick vi upp ögonen för Hyperloop Technologies, som de hette på den tiden.
Vänta nu, vadå ett annat företag som håller på med det här? Vad betyder det ens? Jag trodde att det här var en Elon Musk-grej.
Ja, men det var det. Men eftersom Elon Musk så tog han inga patent på någon teknik. Och den här utredningen, den släppte han helt fri för vem som helst att läsa. Och då hände det som man hoppades skulle hända, det vill säga att det började ploppa upp massa olika företag runt om i världen som håller på med den här saken. De flesta är i Kalifornien, om vi ska välja.
Okej, jag fattar. Och ett av dem är då Hyperloop Technologies.
Precis. Som idag heter Hyperloop One. Eller om man ska vara helt ärlig, heter Virgin Hyperloop One. Det köptes av Virgin och Richard Branson. Däremellan heter det Hyperloop One ett tag, och det är väl det som det är mest känt som idag. Men Otto i alla fall, han ser det här företaget.
Tänkte på vinst eller förlust, vi skickade ett mejl och hoppas på det bästa. Och döma min förvåning när jag nästa dag vaknade upp, så var det mejl i inboxen och sa att, jo, att den nytillträdde vd:n Rob Lloyd och vice vd:n Josh Geigel kommer att komma till det här seminariet.
Rob Lloyd har idag slutat som vd för Hyperloop One och är, håll i dig, ordförande i amerikanska Ultimate Frisbee-ligan.
Det är den här frisbeesporten som man fick köra på gympan i gymnasiet ibland när gympaläraren försökte vara lite cool.
Exakt den. Men just då var han en av de absolut mäktigaste männen i Hyperloop-världen. Och han bara, absolut, jag är supersugen på att komma till det här seminariet.
Alltså förlåt, jag vill inte vara den som är den, men varför då? Alltså jag tror att Hasse Otto, de är säkert toppen, jag har inte träffat dem. Deras tågidé, kanon, tvivlar inte på det. Varför vill Rob Lloyd komma dit? Det är inte logiskt.
Det var ju också en tillfällighet och tur som vi hade, att vi, och tajmingen. Rob Lloyd hade just månaden före hade han blivit anställd som vd, från att tidigare ha varit vice vd på Cisco med Cisco 65 000 anställda. Hans historia var den att han har varit Nordeuropa-chef under den tiden när Nokia och Ericsson, när vi här i Norden faktiskt satte standarden för hela världens mobilnät och såg vilken potential det finns i det nordiska samhället. Det visste vi ju inte då att han hade varit, men det var ju därför han blev så pass positivt inställd till det här och direkt sa att hit ska vi åka. Och här sitter vi idag och håller på att göra samma sak igen.
Med samma sak igen menar Otto då sätta standarden för kommunikation. De jämför potentialen med Hyperloop med typ internet, att liksom Hyperloop skulle kunna bli ett internet för människor. Liksom om man kan åka Stockholm, Helsingfors i 1200 km i timmen, då kan man liksom pendla mellan i princip vilka städer som helst. Och möjligheterna är väl, om man ska prata i så här företagslingo, i princip obegränsade.
Sjukt. Alltså jag tänker att framtidens transporter snarare är såna här liksom Harry Potter-portaler. Där man ställer sig på en viss plats och så säger man go.
Ja, men nu är det här vi har. Men Rob Lloyd i alla fall, han kommer till Stockholm.
Låt oss säga att det var bland, alltså anmälningsmässigt, det var fullt hus på seminariet. Det var ju jättenervöst. Den här kvällen före gick vi ut med Hyperloop One och kort. Och satte oss ner i en restaurang i Gamla stan. Och det tog ju med en till förrätten, så frågade Hyperloop One att vi skulle vilja investera i ett bolag, att vi har hört att ni har startat ett bolag. Och det här var ju från att ha jobbat med det här projektet i 14-15 år och inte ha hänt någonting, så på en kväll så hände det.
Så Hyperloop One, som då är liksom ett av de största Hyperloop-företagen, de köper en del aktier i det bolag som Hasse och Otto trodde skulle ta fram en tågförbindelse mellan Helsingfors och Stockholm.
Men som nu då ska börja kolla på dem Hyperloop?
Ja, men mer det i alla fall.
Vårt jobb är att se till att när de är färdiga, de har utvecklat sin teknik färdig, så ska inte det vara en lösning som söker ett problem, utan vi ska ha tagit fram en tillämpning och ett business case, och så ska de anpassa produkten till vad som funkar och går, vad som är användbart och vad som går att sälja och vad som är skäligt.
Vilket då i praktiken betyder att så här, projektleda uppstarten, prata med politiker, skaffa tillstånd, fixa opinion, liksom hela den grejen. Det här är liksom också någonting av ett race där det gäller att ligga i framkant så här, hela tiden. För 2 år sedan då så pratade de om att så här, Holland och Dubai och Norden var de 3 som var i framkant då. Och de tävlade då om att få bli första testplatsen för Hyperloop One.
Men det här var ju 2017. Det är 2 år sedan. Vad har hänt sedan dess?
Jag ringde Otto för att prata lite. Så här, Hyperloop One, som nu då heter Virgin Hyperloop One, ägs av Richard Branson. De har gått skilda vägar från varandra, Otto, Hasse och Hyperloop One. Men det betyder verkligen inte att Hasse och Otto har gett upp.
Men i Holland, Dubai, Sverige, Finland racet så ligger de lite efter, eller?
Det får man nog säga. Virgin har valt att satsa i Mellanöstern och i Indien väldigt stort. Holland ligger lite före sina planer också. Men Otto och Hasse, de håller på med en annan grej som är förberedande arbete för en tunnel mellan Föglö och Fasta Åland. Det är alltså en biltunnel.
Alltså det de skulle ha gjort från början.
Det är faktiskt exakt det de skulle ha gjort från början. Den tunneln skulle då byggas med en speciell teknik, alltså liksom själva tunneldrivandet. Och den tekniken skulle man på sikt kunna använda då för att bygga en tunnel mellan Sverige och Finland. Och i en sån tunnel skulle kunna finnas Hyperloop-aspekter, så att säga.
Okej, men då tänker jag att det här är någon slags pilotprojekt.
Ja, men det kan man nog säga. Det här är liksom ett sätt att visa att det här kommer funka om man gör det rätt. Och sen efter det så får man hitta en teknisk affärspartner som faktiskt liksom bygger Hyperloopen. Som vanligt när det kommer till infrastrukturprojekt av typen bygga en tunnel mellan Sverige och Finland, så tar det här såklart sjukt lång tid.
Men då tycker jag vi bestämmer nu att vi ringer Hasse och Otto varannat år ungefär, bara stämmer av.
Absolut, jag ringer Otto om 2 år igen. Med det är kapitalet slut, men om ni hänger kvar så kommer ni få höra en intervju som jag har gjort med Maria Börjesson. Den handlar om hur transportinfrastruktur kan möjliggöra eller förhindra samhällsnytta. Den är faktiskt toppen, hon är kanon. Det är jätteintressant, så jag tycker ni ska lyssna klart. Vi som gjort den här reprisen och uppföljningen heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Jakob Buschel var den som gjorde originalavsnittet och alla intervjuer. Han är också vår chef. Kristoffer Krok har gjort att det här går att lyssna på, och på Instagram heter vi Kapitalet. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då!
Hej då!